Radio Play.
Välkomna till Mord mot mord. När det här släpps så är det alltså mitten i, alltså typ andra veckan i juli. Och gud vad jag längtar. Och då kommer jag känna min nya vän. Kommer jag inte vara, vet du vad, jag kommer vara så jävla intresserad av dig. Kommer bara vara intresserad av min nya bästis. Ditt barn.
Okej.
Okay. Nej, jag kommer vara intresserad av er båda. Jag tänkte på en sak.
Jag hoppas att du kommer i alla fall vilja prata med som hon inte kommer prata på i alla fall ett år.
Nej, ja, nej men exakt. Alltså du har ju ett år att få ut dina konversationer innan. Mm. Innan hon tar
hon kommer nog inte vara så jättegivande att prata med vid ett år heller. Eller, jag ska försöka säga
det
aldrig.
Det är ditt barn. Mm. Kommer vara intelligent, kommer vara bra på snack.
Min pappas Agneta, alltså mina stora syskons mamma.
Yeah.
Hon säger ju att när man ringde hem till oss när jag var typ så här två, så kunde hon tro att det var min syster som alltså är 5 år äldre som svarade i telefon.
Men det var ju typ att du var så, vad svarade du? Att det var så Anna mitt i maten.
Men för att jag var så himla bra på att prata.
Svarade
så
du,
tidigt.
Hur tror du att du svarade? Men svarade du med era telefonnummer med bara efternamnet kanske?
Nej, jag har alltid svarat i telefon. Jag vet inte, jag svarade då när jag var 2 år. Då kanske jag bara med så här, hallå? Men för så länge jag kan minnas så har jag alltid svarat Anna Sandell.
Just det.
I telefon. Hur svarade du? Sen när jag blev lite äldre så ville jag liksom, då kändes det inte så coolt att svara Anna Sandell. Så då började jag säga, hej Diana.
Jag tror att jag har varit lite grann där. Men det sjukaste är ju de som svarade med telefonnummer. 263786. Mm. Mitt gamla
661594. Det är lite för långt. Det är bättre med 6 siffror.
Ja. men vet, jo, vet du vad jag tänkte på? När på din baby shower.
Mm.
Inte den digitala med jobbet, utan den som jag var på.
Mm.
Jag var inte bjuden.
Det är väldigt konstigt. Sjukt.
Så skrev jag ju, delvis fick ju bebisen present.
Ja.
Och så fick hon ett kort och så fick du också ett kort.
Det fick jag.
Och så i det kortet hade jag skrivit, jag älskar er båda. Mm. Då var jag orolig att du skulle vara så att jag syftade på Oscar.
Nej, det var orolig att Oscar trodde att du syftade på honom. Att han bara, åh vad fint.
Det blev så här, när jag hade typ lämnat henne så blev jag så stressad. Jag bara, det kändes som en overstep.
Att men jag hade tyckt att det var fint om du hade skrivit, jag älskar er
alla tre. Ja, för nu blir det nästan, men gud,
nu är det taskigt mot Oscar. Han kommer ju bli skitledsen.
Jag älskar er båda. Men den där sista jäveln borde ni kasta ut.
Ja, exakt. Nej, men...
det var bara att jag tänkte på det. Jag bara, konstigt nu. Måste jag börja säga till Oscar att jag så älskar honom i... Det är inte som att jag säger det till dig hela tiden heller kanske.
Nej.
Det är så här, älskar dig. Så kan jag börja säga till
dig, Oscar. Gjorde man ju när man var typ 14. Älskar dig. Till alla sina kompisar.
Puss, puss.
Men puss, puss säger jag fortfarande. Det gör ju du också.
Ja, det kanske är. Men vi har pratat ju aldrig i telefon.
Nej.
Skitsamma.
Vi gjorde en konstig grej i högstadiet att vi så här, varje morgon när vi sågs och varje eftermiddag när vi skildes åt så kramades man.
Aha. Det är klart.
Men det är så jävla konstigt. Det är som att man skulle komma till jobbet varje dag och krama sina kollegor.
Men vi kramas ju.
Jo, men vi ses ju inte varje dag.
Nej, alltså, tyvärr.
Om du hade suttit här och jobbat här med mig, just hade vi kramats varje dag då?
Nej, när vi jobbade tillsammans så kramades vi nog inte.
Nej. Varje.
Men man var ju väldigt
som att man gick runt hela kontoret och bara kramade alla på så här. Det är skitkonstigt.
Men man var ju väldigt fjompig på högstadiet. Man hade mycket fjompiga saker för sig liksom. Mm. Ja, exakt, typ att någon hade typ så sett en film och sen skulle alla bara 3 gånger. Så hela dagen kom aldrig in.
Verkligen. Och jag kan ibland sakna högstadiet.
Men gud, din sjuka jävel.
Nej, men alltså, jag vet inte. Men ibland så kändes så. Det var ju så enkelt på något vis.
Fast det var ju också jättesvårt.
Det var skitjobbigt också.
Alltså, jag tänker typ att det är lätt att romantisera det bakåt. För att man tänker så här, då hade jag inga problem. Men problemet är att alla ens problem då
var
kändes så jävla stora typ. Mm.
Nej, verkligen. Och så var det så här, ja, men när det var så här bråk mellan tjejgängen och sånt där.
Så var man så ledsen. Man var så himla himla ledsen. Alltså, man har ju aldrig känt så himla tydligt så här, jag vill absolut inte gå till skolan imorgon. Nej. Som man gjorde på högstadiet.
Men för mig var jag tror att den känslan infann sig oftare typ på mellanstadiet.
Ja.
Så att högstadiet blev liksom bättre för mig än mellanstadiet.
Men nu har det gått ner igen.
Lite.
Lite.
Det
är lite specialavsnitt idag kan vi säga.
Det är det ju.
Vi släpper ju, det kan vi väl också bara så att ni vet det. Under juli så släpper vi som vanligt varannan vecka. Så vi släpper idag och sen så får ni vänta 2 veckor. Och sen är vi tillbaka som vanligt igen i första i onsdagen i augusti eller?
Något sånt.
Jag tror det.
Och vi kan ju också säga att det kanske har gått typ 2 veckor sedan förra avsnittet.
Ja, jag tror det.
Ja. Precis, så nu är vi tillbaka.
Ja, kul.
Och sen
kul,
så, får ni, vänta i 2 veckor till. Eller något sånt.
Ja. Nej, men så idag så kommer vi alltså, eller idag och nästa vecka då, så kommer vi alltså läsa lite lyssnarberättelser, ett par stycken. Och sen så kommer en av oss berätta om liksom ett längre fall. Så det är lite speciales.
Det blir kul.
Det kommer bli kul. Det kanske också, de här avsnitten blir ofta de här fallen som man kanske är så här, annars att man bara, ja, det där är för långt eller det är för krångligt eller jag hinner inte eller whatever. Då kan man ha lite mer utrymme idag.
Precis, och jag känner ändå nu
att du skulle vilja ha gjort ännu mer.
Ja,
för vet, att mitt fall,
nu får vi vänta 2 veckor till att höra vad jag ska berätta.
Gud, vad de längtar nu, nu när du har sålt in det så bra.
Men det är vissa fall alltså, som man vill ju så himla gärna prata om.
Ja, jag vet.
Som man bara känner att så här,
I can never do it justice.
Jag kan berätta om det här när jag ska berätta sen vad det, så de faktiskt får veta vad det blir, för annars blir det
vill kanske... du, men vi skulle annars kunna köra ditt intro nu och sen så kör du fallet i nästa.
Är det okej eller?
Det är helt okej. Så kan jag köra mitt fall idag och sen kör
du
intro nästa gång.
Jättebra. Då sätter vi igång med det.
Ja. Ni har ju alltså skickat in historier till oss till våran mordmotmord@gmail.com dit ni gärna får fortsätta mejla historier. Kommer något riktigt juicy så kanske vi kör. Vi har ju haft en person inne som har hjälpt oss att välja ut för att vi skulle kunna bli överraskade själva.
Väldigt kul.
Så att är det så att ni känner er besvikna på att ert...
Så är det inte vårt fel.
Då är det inte vårt fel, utan då väldigt är det Marcus som skulle imponeras på för att bli utvald. Du börjar, va?
Jag tänkte ta en, ja.
Härligt.
När jag var 16 var jag inbjuden till pojkvännens familj på grillfest. Det var rätt många barn och vuxna med. Så kom pojkvännens moster till festen med en ny kärlek.
Oh.
En trevlig kar som snabbt kom in i gemenskapen. Efter några timmar så nämndes det i förbifarten att han hade permission. Jaha, från vad då, undrade jag. Och tänkte att det kanske var något militärt eller så. Från Kumlafängelset. Jag såg ut som ett frågetecken. Så han förklarade att han satt inne för mord på en snubbe. Men att han snart skulle bli fri.
Avslappnad.
Jag visste inte hur jag skulle reagera. Utan nickade och log. Och gick snart från bordet. Övriga i sällskapet betedde sig som man hade sagt. Att han var vaktmästare på en skola eller något. Alltså, vem fan tar med en mördare till familjer som har grillfest? Och vad fan är det för folk som inte reagerar? Som tur var gjorde de slut innan nästa grillfest var.
Men
tack som fan för er. Den förgyller vardagen.
Jag måste ändå säga att om man har avtjänat sitt straff så måste det få vara okej att gå på grillfest. men är inte det där någonting som man typ själv känner att, alltså du vet, när man själv blir typ intresserad av en historia så blir man ju så här,
berätta mer,
berätta mer, berätta mer. Och det är det sjukaste med folk som inte är såna.
Nej.
Jag fattar inte hur man kan vara så icke nyfiken.
Men jag tänker att familjen kanske redan hade hört.
Just det. Just det, det var ju hennes pojkväns moster.
Ja, exakt.
Ja, gud, det här var ju old news. De hade ju varit med under rättegången och
antagligen
stöttat.
Ja, tack för det. Tack för den storyn.
Ja, jag ska nu läsa en. Det här är en person som har skickat in 3 historier. Och Marcus tycker att alla var så himla bra. Men jag tänker att jag börjar med en. Så får vi se om jag fortsätter med några andra nästa vecka. Okej. Hallå där, älskar podden, så tack för den. Följer er slaviskt sen jag hittade er. Vet man inte när det var.
Nej.
Kan det varit sen förra veckan. Och som sagt, då är det liksom 3 historier. Och jag kommer börja med en historia som den här personen själv har varit med om. De andra är lite mer familjetajs.
Okay.
För då står det också så här. Då verkar det som att de tidigare, som jag då eventuellt kommer köra nästa avsnitt, har varit hemskare. För nu är rubriken så här. Nu har det varit massa hemskt, så här kommer min lite roliga historia. Hurra!
Hurra!
Till en. Det här utspelade sig för ett antal år sedan när jag bodde i London, var 19-20 år, hade bott där i kanske 2 år och hade verkligen bott in mig i ett område som jag älskade. Fy fan. dröm att vara, alltså jag vill inte vara, gå på högstadiet, men jag kan verkligen tänka mig att vara 20 år gammal och vara så här, ja, jag kanske bor i London.
Ja.
Så mysigt.
Eller så kan jag tänka mig att vara 15 år igen och gå i nian.
Ja. Jo, men du är ju sjuk i huvudet på det sättet också. Okej, det här stället då ligger i nordöstra London och heter Stoke Newington. De som vet liksom. Men det är känt för att vara ganska hipster, men ändå mycket familj och så. Stoke Newington är i alla fall del av en större område som heter Hackney. Hackney är mest känt för att vara ganska rough. Jag var ute på min lokala pub med ett par vänner en fredagskväll. Det hade varit en lång vecka och mina polare ville verkligen festa. Jag ville mest ha några öl och gå hem och lägga mig. Jag bodde kanske 800 meter från puben i fråga, så det kändes inte läskigt att gå hem själv eller så. Sagt och gjort. Jag dricker några öl, säger jag just till mina väninnor och tar mitt pick och pack. Precis när jag ska gå ut från puben så liksom kramas två män jättehårt framför mig. Det såg fel ut. Sen ska jag säga, obs, inte homofob. Det var alltså något i kroppsspråket på de båda männen som gjorde att det inte riktigt såg ut som en kram. Men ändå var en kram liksom. Och jag tänker, okej, det var lite konstigt innan bank. Så har den ena liksom kastat den andra på bardisken med huvudet före och börjar slå honom. Jag står alltså kanske 50 cm ifrån dem när det händer. Så säger det svum. Och så har en vakt greppat tag om min midja och liksom kastat mig åt sidan. Vakten särar på männen men kastar inte ut någon av dem. Storbritannien, am I right? Och tar sedan mig åt sidan. Börjar skälla ut mig och fråga, how I know these two lads and why are they fighting? Jag kände verkligen inte de här killarna utan ville bara hem och lägga mig. Så jag säger det till honom. Var dock lite skärrad efter det hela, så jag gick tillbaka en sväng till mina vänner. Tog en shot för att lugna nerverna. Och bestämmer mig efter kanske 15 minuter att göra ett nytt försök att gå hem. Kommer så långt som till dörren den här gången när boom! Samma två jävla killar ska hålla på lite till. Den här gången trycker den andra upp den första mot dörren, håller strypgrepp om honom och slår sönder en glasflaska mot väggen bredvid. Oh, verkligen. Och liksom försöker pressa den mot killens ansikte. Men killen lyckas pressa undan den men börjar samtidigt hosta blod rakt på mig. Nej. Så står där som ett fån helt paralyserad och inte fattar vad som händer. Än en gång kastar vakten mig åt sidan och separerar de två killarna från varandra. Och han skriker på mig att you said you didn't know these fucking lads. Jag som inte är så sugen på att gå tillbaka för att lugna ner mig den här gången kutar därifrån och ropar tillbaka, I really really don't know them, I'm sorry, have a good evening sir.
Det var sjukt.
Äntligen är jag ute från puben och börjar lugna ner mig. Går hemåt, men på vägen upp hör jag ett konstigt ljud på avstånd. Kommer närmare och ser då fyra jättestora muskulösa män, kanske 20 meter framför mig, som står och bryter upp en bankomat. Två av dem håller span och ser mig. De andra två bankar och slår med tillhyggen på bankomaten. Jag är en liten tjej på 160 cm och är rätt spinkig. Så jag känner bara som sjuk ångest när jag inser vad de gör och att de har sett mig.
Nej.
Kommer ihåg att då tänkte jag att jag inte kunde gå över till andra sidan gatan för att de redan hade sett mig, att det skulle se mer ut som att jag skulle challa om jag tog avstånd från dem. Hade tänkt exakt samma
sak. Ja, jag måste säga.
Vilket jag nu tycker är superkorkat. För det är klart att jag kunde kunnat gå över dit. Jag vågade i alla fall inte det, utan bestämmer mig istället för att ha min coolaste street creddigaste look i gångstil och ansikte med klackar och business cash klänning. Och försöker liksom signalera med hela mitt väsen att jag verkligen inte är en sån som kallar. Så jag går förbi killarna, de tittar på mig. Jag går liksom genom deras lilla grupp med en kille på varje sida. Så får jag den konstigaste impulsen jag fått i hela mitt liv och bestämmer mig för att cool nicka till dem. Så jag nickar lite hälsande med huvudet och de nickar tillbaks och så fortsätter jag gå hem. Vågar inte titta bakåt på hela vägen för jag är så rädd att de ska tycka att jag ser ut som en golare. Låser alla lås på dörren den kvällen, går och lägger mig så himla trött. Allt jag velat senaste timmen var att få på mig ett par goa pyjamasbyxor, kolla lite Netflix och däcka liksom. Ringde inte polisen, så jag var faktiskt ingen golare till mitt försvar.
Bra, golare, inga coolare.
Det var från Sofia. Ja, Anna är ju inne i sitt nya bakande skede och nu är det dags. Och bakar alltså just nu en rabarberpaj som luktar, det får mig att känna mig som att det är juli. Alltså förstår du vad jag menar? Det luktar jättegott. Det luktar, men det är också så att vi ska äta så rabarberpaj och dricka fläderblomsdryck.
Och ha en
Otroligt. Otroligt. Blir du varm?
Nej.
Jag är fortfarande gravid, fast inte när podden kommer.
Hoppas vi. Då är du inte det.
Då är jag inte.
Nej.
Okej, en story från mig då. Hallois, satt och lyssnade på eran podd och hörde att ni ville ha lyssnarberättelser och kände att jag var tvungen att berätta om vad som har hänt mig och vad som fick mig att vilja flytta från min lägenhet så fort som bara möjligt. Jag bor i en etta med balkong på våning, på andra våning, 3 trappor upp. Okej? Okej.
Men det är ingen mattekluring, eller är det det?
Eller är det det? Hur många trappsteg har trappa 1 om? Och ifrån min balkong ser man hela mitt allrum där jag har... Jag älskar när man bor i en etta och har ett allrum.
Ja, det är, ja, det, är allt, det. Det här är allt mitt rum.
Okay. Jag bor i en etta med balkong på andra våningen, 3 trappor upp. Och ifrån min balkong ser man hela mitt allrum där jag har min säng stående.
Ja.
När jag flyttade in i lägenheten så kollade jag och min pappa ner från balkongen. Och en bra bit ner under så är det en stentrappa.
Okay.
Vi konstaterade att här är det ju ändå säkert att bo. Här kan man ju inte klättra upp. Trodde vi i alla fall.
Oh, nej!
Jag jobbar natt, så brukar jag ibland sova en stund innan jobbet så jag orkar med nattens jobb. Så jag ligger och sover och vaknar att min granne som bor under mig ringer. Är inte en sån som gillar att prata i telefon, så trycker bort samtalet och somnar om. Åker sedan till jobbet och tänker inte mer på det. Vaknar sedan eftermiddagen efter, alltså dagen efter, av att det knackar på dörren och det är min granne. Hon berättade då att kvällen innan, kvällen då hon ringde mig, hade en man klättrat upp på hennes lägenhet, nej, på hennes balkong och velat komma in.
Vänta, så att hon är liksom i sin lägenhet, plötsligt så knackar någon.
Ja, jag antar det. Hon vägrade släppa in honom, såklart. Och då hade han klättrat upp till mig istället. Fy fan vad läskigt.
Och då låg hon... Vänta.
Då låg hon och sov.
Då låg hon och sov.
Hon frågade om jag hade balkongmöbler, vilket jag har, och sa att hon hade hört hur han hade flyttat på dem. Gud vad läskigt. Så alltså har en random man klättrat upp på min balkong och hängt där medan jag låg och sov. Genom fönstret på min balkong ser man rakt in mot min säng. Så jag kände mig lagom illa till mods och ville flytta därifrån så fort som möjligt. Hade en morakniv på mitt vardagsrum i minst 2 månaders tid.
Jag fattar det.
Min granne hade ringt polisen, men de hade inte hittat någon. En vecka efter detta så låg jag i sängen och skulle sova. Och flyger upp ur sängen utav att någon drar i min dörr. Sprang till dörren, kollade i titthålet, men såg ingen. Vart ingen sömn den natten. Men nu ska jag äntligen flytta till en lägenhet högst upp utan balkong.
Hurra!
Tack för en fantastisk podd från Ida.
Men vänta, så det här är alltså en person som eventuellt har typ suttit på hennes balkongmöbler och kollat på henne när hon sov?
Jag
alltså,
orkar
att
inte
kolla
med
på
det.
Någon när någon sover, alltså, oavsett vem det är, om jag råkar se Marcus när han sover, läskigt, då känner jag mig som ett creep.
Alltså, jag gillar att titta på Oskar när han sover, för han är så himla söt när han sover. Han sover jättefint.
Vet du vad jag tänker? Han sover vänt.
Han sover, för det första, jag sover ju med öppen mun. Jag är verkligen inte,
sexy lady.
Jag är verkligen inte söt när jag sover. Jag sover med öppen mun och
du
vaknar.
Du är så söt när du är vaken.
Tack.
Det måste vägas upp.
Precis, jag kan inte vara söt när jag sover också. Nej, men Oskar har liksom bara sån perfekt face när han sover.
Som uppsyn.
Ja. Så jag hoppas att vårt barn brås på honom när hon sover. Att hon inte sover som jag.
Men vaken tid.
Då ska hon brås på mig.
Såklart.
Det var lyssnarberättelserna för den här för den här veckan.
Okej, men ska jag, då kör jag mitt fall nu då.
Det ska bli väldigt spännande.
Jag är faktiskt väldigt glad att jag har valt det här fallet.
Okej.
Så att jag ser fram emot att berätta om det för dig.
Ja.
Gud, skryter.
Verkligen, nu får man ju lite mer prestationsångest.
Vill du köra ditt intro nu? Okej, så att jag ska göra ett lite... Oj, ursäkta.
Mm.
Så. Jag ska göra ett lite annorlunda fall. Mm. Eller så. För det är inget mord.
Okej.
Okay. Utan det är en flygkrasch.
Aha.
Så tänker att du kanske kommer kunna bistå med lite kunskap.
Visst, vet kunskap. Du. Var det därför du skrev häromdagen?
Nej, jag frågade om man stavade till perser.
Nej, vad var det? Perser.
Perser. Det är en katt.
Var det därför du skrev det?
Nej, det var inte det. Nej, varför? Nej, det var ju för att jag skulle det var för att jag hade ett skämt som jag behövde skriva till dig, men det var
du visste inte hur du stavades.
Nej, det var tråkigt. Jag kom ur mitt flow lite grann i mitt skämtande med dig när jag var först var tvungen att fråga dig hur någonting i mitt skämt stavades. Perfekt. Okej. Flygkrasch.
Ja.
Kanske en av de mest ändå ett av de mest kända någonsin. Och det är av en god jävla anledning. För det här är helt stört. Alltihopa.
Vilken är det?
Har du sett filmen Alive?
Ja.
Det är... Alltså Flight 571 Uruguayan Air Force Flight 571 kraschen i Anderna.
Fy fan. Man hade ju mycket hellre kraschat på Lost ön.
Verkligen. Nej, men det här är... För den här filmen blev ju jättestor.
Mm, och den är väldigt bra.
Den är väldigt bra. Den är från 93 som sagt. Och det här är liksom historien bakom. Och man har ju typ lite koll på den här historien. Men du vet, när jag läste man bara att det här är...
Mm.
Det här blev liksom ännu sjukare än vad man tänkte. Så, skitsamma.
Mm. Mm.
Rugbyklubben Old Christians Club. Från Montevideo, Uruguay. Det är liksom en klubb som uppmuntrar före detta elever vid en av landets bästa high schools, Stella Maris, att fortsätta typ spela rugby. Eller pojkarna, snubbarna ska fortsätta spela rugby. Jag tror typ att tjejerna ska spela typ landhockey eller någonting. Mm. De har två olika, eller om det är lacrosse, någon sån liksom. Mm. Så de har två olika, men rugby är huvudgrejen. Och det är då för alumni från den här high schoolen som är i ett väldigt så här, fint område i Montevideo.
Vad heter Uruguays huvudstad?
Montevideo?
Ja, men då tänkte jag på Paraguays huvudstad.
Okej, okay. Det vill du att jag ska säga nu.
Jag har, alltså för att jag har hört det namnet på den staden jättemånga gånger.
Okay.
Jag lär mig aldrig det.
Nej. Asunción.
Mm.
Men Marcus sa, eller vi pratade om det när jag...
Jag var helt nöjd att du inte heller skrev.
Nej, men Montevideo tycker jag att det... För vi pratade om det så här, att Marcus bara... Varför känns det som att den stan är så himla cool? Mm. Och jag vet typ ingenting om
Montevideo. Det är ett coolt namn.
Det är ett så jävla coolt namn. Mm. Men så det här ligger då i liksom ett fint område där. Och i oktober 1972 ska då det här laget möta ett engelskt lag som heter Old Boys Club. De ska mötas i Santiago i Chile. Och det här laget, alltså de är typ så här, ganska många är födda typ 53. Alltså de är mellan typ 19 och kanske 23 någonting, de flesta sådär. Och jag tänker ett tecken på att de kommer från ganska, alltså de är ganska väl välbärgade är att klubbens chef bestämmer att man ska chartra ett flygplan och flyga till alltså ett eget flygplan liksom.
Men de var väl inte själva på det?
Jo. Jag ska berätta för dig.
Ja, jag bara, så var det inte i filmen.
Det är en person som de inte känner med på planet. Nej, utan de chartrar det här planet. De har 40 platser och sen så är det 5 platser som är för liksom besättningen. Men jag tror att de är typ bara 30 pers. Så det de gör är att de chartrar, alltså att de tar med sig typ familj och kompisar. Ja. Vi ska åka på den här matchen, typ, häng med, typ, det finns plats på det här planet. Och sen så är det en person som de inte känner. Och hon har typ så här, i sista stund köpt en plats på den här resan för att hon ska åka på sin äldsta dotters bröllop. Då.
Mm.
Men i övrigt så känner alla varandra. Mm. Förutom
det var stelt att vara den som inte känner någon.
Panik, djup panik. Också att de är väldigt köriga typ. Mm. Alltså att de är liksom riktigt sådana, kastar runt typ en liksom
en boll.
Ja, exakt. Mm. Jättemycket så. Och typ sjunger lite olika sånger och sånt. Och sen så, som sagt, det är 5 besättningsmedlemmar, en person de inte känner, 30 personer från laget och sen då 9 som är liksom... Ja,
randoms.
Ja, eller inte vänner och familjemedlemmar. Mm. Den 12 oktober så lyfter de då från Carrasco flygplatsen och ska då alltså flyga. Det är ju liksom från kust till kust.
Mm.
Rakt över Argentina och sen så avslutar man dem att flyga över Anderna innan man landar i Santiago. Men grejen är att det är då dåligt väder i Anderna så man bestämmer sig då för att alltså vänta en dag med att flyga över. Så man landar i Mendoza.
Mm-hmm.
Som ligger på andra sidan liksom, i Argentina då. Och sen så ska man fortsätta resan dagen efter. Och då är det liksom jättekort bit kvar. Och det här planet, och som sagt, den biten är ju då över bergskedjan. Så planet de har chartrat är en Fairchild F-27 som tillhör Uruguay Air Force. Så att alla, jag tror att typ alla besättningsmedlemmar är liksom
militär.
Ja, exakt. Planet heter FAU-571 och som sagt, den här historien är då känd som Uruguayan Air Force Flight 571. Och det här planet är ganska litet och har kritiserats av piloter för att det är underpowered. Det har varit inblandat i ganska många olyckor och finns ju liksom inte längre typ. Det är ju skitlänge sedan det här, alltså 70-tal liksom.
Men det tycker jag är intressant för att det finns ju liksom flygplan, alltså uppenbarligen nu med max 8, men att det liksom har historiskt funnits så här flygplansmodeller som bara så här, de har varit i alla krascher som har varit. Alltså vet så här, alltså varför tar man inte bort dem tidigare då?
Nej, jag vet. Men och jag tänker typ att det också är för att man har sålt det åt så många håll. Så att det här, för att det här planets Wikipedia-artikel är liksom så här, det är många krascher, men det är också typ så här jättelång lista på hur många olika länder och du som vet så där flottor som har liksom köpt in och så där. Men som sagt, det här är liksom, det här smeknamnet har av piloter börjat kallas för the lead sled. Alltså det liksom har ingen kraft. Nej. Typ. Men piloterna då som är med på den här flighten är Julio Cesar Ferradas. Han är supererfaren. Han har strax över 5100 flygtimmar, vilket jag inte vet om det är mycket. Men det har lyfts fram som att han är erfaren i alla fall. Han har också flugit över Anderna 29 gånger tidigare.
Och det låter ju som de fattade ett klokt beslut att inte flyga när det var dåligt väder.
Ja, men exakt.
Alltså verkar ju inte vara någon som bara, vi kör typ.
Nej men precis. Och grejen är att under den här flygningen så ska han träna sin, så att han är typ första pilot, men han ska liksom träna upp sin andra pilot som heter Dante Hector Lagorara. Så att Dante är den som har lead. Men liksom Julio Cesar har liksom,
Julio är kapten och han är kapten. Andra är styrman.
Exakt, men han ska tränas för att kunna bli kapten. Så fattar jag det liksom. Det är den 13 oktober 1972, 18 minuter över 14. Då lyfter de då och flygningen ska ta 90 minuter för att den typen av plan kan inte flyga rakt över, utan den måste ta en U-turn runt bergen för den kommer inte, dens maxhöjd ligger för nära bergstopparna liksom, rakt över. Så de ska flyga runt, som sagt, det ska ta 90 minuter typ. Och då ska man alltså korsa Planchonpasset, kanske det uttalas, eller Planchon, jag vet inte. Och grejen är att där lämnas då kommunikationen över från en sida av Anderna till andra i liksom det passet. Typ. Så då i det passet ska man liksom inleda kontakten med Santiago, helt enkelt. Och det är fortfarande väldigt, det är inte det att det är så här jättedåligt väder, men det är väldigt dålig sikt. Och man har liksom väntat extra timmar. Det är därför man lyfter på eftermiddagen och inte på morgonen. För att det ska lätta liksom. Men trots det, när man flyger in i bergen så kan liksom inte piloterna förlita sig egentligen helt på kommunikation. Och det finns någon sån som jag försökte, alltså det var jättesvårt, Anna. Jag försökte verkligen lära mig om liksom,
det är nog jättesvårt.
Hur man vet var saker är när man flyger ett plan och sånt där.
Men alltså, jag vet inte det, Karin. Jag är inte pilot.
Det du visste, du piloten i mitt liv.
Jag är hobbypilot, men jag menar.
Gud, dålig sak att vara. Så länge man inte har licens och så. Då. Men så att det finns typ något sätt som man kan räkna ut baserat på typ var man har varit och hur långt man har rest. Alltså du vet så här,
hur snabbt man kör.
Och exakt, så kan man typ räkna ut vilket heter något specifikt som jag inte minns vad det heter.
Nej.
Men så att de, delvis använder de sig av det, men framförallt så använder de sig liksom av radiokommunikation då. Och när ett plan som är den här storleken korsar det här passet så ska de ha 11 minuter kvar till staden Curico som ligger söder om Santiago. Men under den här tiden, alltså när de är i den här bergskedjan, så händer någonting med liksom piloternas förmåga att typ räkna ut vad de är. Eller du vet, liksom det blir någon jävla kortslutning där då. Så att Lagurara meddelar att de har passerat. Just det, så här. Det ska ta 11 minuter från passet till Curico. Men efter bara 3 minuter så meddelar Lagurara att de har är liksom vid Curico. Så att det har ju gått liksom
alldeles för kort
tid. Alldeles för kort tid, exakt. Och då ber han om tillåtelse att börja inflygningen till Santiago. Mm. Och får det liksom. För att de är så här, ah, men om du är där så japp, det är typ så här, ni kan börja komma ner mot flygplatsen nu. Så att de börjar inflygningen till Santiago när de fortfarande befinner sig i Anderna.
Oh.
Och han ska typ ha svängt för tidigt och i fel vinkel. Alltså det man kommer fram till är att det här, det är liksom,
det är helt
human error bara. Mm. Alltså det är liksom bara, det är den mänskliga faktorn som har får det här att hända typ. Planet börjar då inflygningen och går ner i höjd trots att de är typ 7 mil från Curico.
Mm.
Och då ännu längre från Santiago. Och först så liksom skaka, alltså blir det liksom turbulens typ. Och du vet, laget och typ deras, de börjar typ skoja skitmycket om att de bara, om det som händer liksom. Mm. De fattar verkligen inte att det är några problem. Men de hamnar typ i en luftficka och planet droppar.
Det är så läskigt.
Ja, jag vet, det är skitläskigt. Mm. Och då kommer de ner under molnen.
Mm.
Och då ser de att bergen är väldigt nära liksom. Mm. Och att de är så här, vad fan är det typ som händer liksom. Och någon gång då så ser nog också piloterna att de är på väg att flyga typ rakt in i ett berg.
Mm.
Och passagerarna typ hör hur piloterna är, du vet, skriker om att så här, mer liksom, mer kraft, du måste accelerera mer liksom. Så att de försöker liksom få planet att klättra för att klara den här toppen liksom. Mm. Men som sagt, det är inget kraftfullt plan. Mm. Men de lyckas få upp nosen typ några grader, men det räcker liksom inte. Så snart slår då flight 571 i berget 2 eller 3 gånger. Och först då så slits den ena vingen av.
Mm.
Och sen den andra. Och när det händer, alltså när den andra vingen slits av, så skär alltså propellen från den vingen i flygplanskroppen. Vilket gör att den bakersta delen, vad heter den? Svansen,
skärten.
Svansen. Den försvinner helt enkelt. Den lossnar från resten. Och där sitter då 3 passagerare.
Det är så sjukt, alltså det är så jävla obehagligt.
Jag vet, det är så fruktansvärt jävla läskigt. Allt med det här är jätteläskigt verkligen. Så de 2 bakersta raderna sugs liksom ut.
Mm.
Och där sitter då 3 passagerare och 2 från liksom planets crew.
Mm.
Samtliga kastas ut och de heter då Ramon Salo Martinez, Orvido Ramirez, Gaston Costemay, Alejo Huni och Guido Magri. Och du vet, de som är kvar i det här jävla planet, du vet, håller sig fast, flera slungas liksom framåt i flygplanskroppen typ.
Mm.
Och de är katoliker typ, de kommer från en kristen skola, så man hör liksom bara, du vet, ett mässande. Mm. Exakt. Och planet rör sig alltså fortfarande uppåt, vilket också är så jävla sjukt typ. Och det gör att 2 passagerare tillsugs ut ur bakre delen av planet. Och de heter Daniel Shaw och Carlos Valletta. Och Carlos, alltså ser dem, överlever. Han landar, börjar gå ner, men sjunker ner i snön.
Fan.
Och dör nog antagligen av typ kvävning liksom. För det är ju, alltså det här, det är liksom glaciär. Där de är typ. Planet landar till slut liksom på mage och börjar alltså åka som en fucking släde ner för det här berget.
Mm.
350 km i timmen, 700 meter.
Mm.
Liksom ner i en dal.
Fy fan.
Och till slut så stannar det då på en glaciär mellan Chile och Argentina på ungefär 3570 meter över havet.
Mm.
Och det enda som finns är liksom snö och berg. Det är det enda överhuvudtaget. Fronten av planet har då liksom tagit liksom väldigt stor smäll när det här har hänt. De beskriver typ som att det var liksom ihopkrycklat som typ en papper, liksom plastmugg typ. Och Julio Cesar Ferradas dör då direkt. Men det gör inte Dante Hector Lagrara, alltså andra piloten.
Mm.
Men han är superklämd och extremt svårt skadad och hänger liksom halvvägs ut från planet och sitter fast där och är så här, du vet, ropa till en passagerare bara, kan du ge mig min pistol?
Mm.
Jag vill bara skjuta mig själv liksom. Ge mig min pistol. Men de är så här bara, nej, det tänker vi inte göra. Jag antar att de fortfarande har en tanke om att så här, det, vi kommer kunna rädda honom.
Liksom. För det tänker jag att man automatiskt har. Mm-mm. Om man landar, alltså om man kraschar, om man överlever en krasch på mark.
Eller då på tänker land, man ju, det här kommer lösa sig.
Ja.
Gud ja. Och det finns och jag, ju... Ja, säg.
Jag tänker alltid att om jag måste krascha så vill jag gärna göra det på dagen. Därför gillar jag inte nattflighter, för att det känns mycket läskigare att krascha på natten.
Japp, håller helt med.
Alltså, det är helt irrationellt, för att det är väl man har väl lika stor risk att dö på dagen som på natten. Men,
jo, men det handlar
det om att... som är typ att man så här, har mer kontroll när det är ljust. Liksom.
Ja, men om man ser vart man är och man, liksom, och man även man andra har större chans att se en ting också. Liksom. Men rädsla är ju heller inte... Alltså, whatever floats your ångest boat.
Liksom. Verkligen.
Okej. Okay. Ytterligare 4 har då dött direkt av den här smällen. Det är lagets läkare Francisco Nicola och hans fru Esther, plus en mamma till en av spelarna som heter Eugenia Parado, och Fernando Vázquez som pluggade till läkare. Men 33 personer har ändå överlevt, vilket är så jävla sjukt. Och många är förstås liksom väldigt, väldigt svårt skadade. Alltså säten har liksom lossnat från marken och alltså liksom flugit runt i typ flygplanskroppen. Mm. Alltså de beskriver det som att så här, de, liksom, de har fallit ner och typ krossat folk som sitter bakom. Det beskrivs bland annat, alltså, de beskriver det som att det är som att, alltså, som att säten har dragits ihop som ett dragspel. Mm. Att det liksom är helt sammanpressat typ. Och ganska många har liksom brutna ben och huvudskador. Men samtidigt är liksom, det finns typ ett gäng läkarstudenter med. Och de, när de börjar liksom undersöka folk, så är de typ ändå fascinerade över hur bra folk ändå verkar må. Typ. Mm. Vilket jag också tänker att det måste ju vara för att de alltså, gled istället för att köra rakt in och liksom falla handledstopp. Det är så jävla sjukt. Men, och hela den här historien är liksom en helt... Det sjuka med den är att man är så här, hur kan de överleva? Hur kan de här människorna finnas? Typ? Mm. Vilket jag tänker är varför vi är intresserade av överlevarhistorier i allmänhet. Att man är så här, hur kan en människa klara det här? Typ?
Det är
och det, hela den här historien är verkligen så. Så let's do it. Så de börjar liksom så här lägga om sår, du vet, ta hand om skadade och sådär. Man börjar också då bära ut döda. Och så lägger man dem utanför i snön. Och det görs ganska mycket för att det enda som är intakt av flygplanskroppen är alltså en bit på 2,5 gånger 3 meter. Som de liksom då, de har ont om plats. De är 33 personer som har det som enda skydd på glaciär.
Och det är skitkallt.
Det är så jävla kallt. Mm. Alltså det är liksom, under den här tiden de är där så är det så här minus 30, minus 40 när det blir som kallast.
Det är så stört.
Ja, för det är helt
för de har väl inte kläder med sig för det liksom heller.
Nej, nej. Alltså, de skulle åka från en varm plats till en annan. De flesta har typ kanske så gympa, alltså sneakers, typ skjortärmar har de flesta. Det finns bara, jag tror att det är 3 par solglasögon. Mm. Alltså du vet, så snöblindhet och sånt liksom är ju typ ett så här...
Nej, det är så jävla stört.
Och de har ju också, det finns jättemycket bilder. Mm. För att de förbereder ju sig på att åka på en jävla semester. Mm. Så folk har kameror med sig. Som man sen hittar liksom. Mm,
så sjukt.
Och de är, ganska många av dem har typ aldrig, alltså de har sett snö, men liksom aldrig varit i snö.
Nej.
Och nu är de på en fucking glaciär. Okej, okay, så ute, man lägger också typ vissa ut i snön, till en början åtminstone, folk som är så här svårt skadade, kanske som är medvetslösa men inte har dött. Vilket väl antagligen bara är för att man är så här, vi måste göra rum för dem som faktiskt lever typ. Och en av dem är Nando Parado. Han är då son till Genia som har dött i kraschen. Han är medvetslös och han placeras ute i snön. Och med på planet är också hans lilla syster Susie som man tror lider av inre blödningar. Hon är också dålig. Som sagt, det är skitkallt. Upp mot minus 40. Och grejen är också att som jag är inne på, de är liksom på en sommarsemester. Mm. Men mycket av deras packning låg bakerst i planet. Mm. Och den delen
är borta
och försvann ju alltså innan de åkte ner i den här jävla dalen. Liksom. Mm. Så att de har ju typ nästan inget bagage. Det finns lite bagage, men det är liksom verkligen inte det mesta. Typ. Den första natten dör ytterligare 5 personer. Bland annat då andra piloten Lagurara. Och de andra heter Francisco Abal, Graciela Mariani, Filipe Macchiriani och Julio Martinez Lamas. Och Graziella Mariani är hon den enda passageraren som inte just kände det. Dem. Mm. Och nu är de alltså då 27 personer kvar. Mm. Och jag tror typ, alltså de sätter igång och jobba. Och jag tror typ att det är faktum, det låter typ cheesy, men jag tänker typ att det är faktum att de känner varandra, men också är typ ett lag. Mm. Och också råkar ha typ folk som är ganska, men som har typ läkarkunskaper och sådär med sig. Men de liksom sätter verkligen igång och försöka
fixa
grejer typ. Och de har ju också typ såhär, ja men han är ju lagkapten. Alltså det är ganska naturligt att typ följa vissa personer. Så att de har ju några problem. Det är för jävla kallt. De har i princip ingen mat och de har inget att dricka. Några
de grejerna
jobbiga
bara.
Grejer. Mm. Så att först börjar de liksom bygga en vägg ut mot kylan av bagage, av gamla säten. Alltså så att de ska göra liksom ett shelter helt enkelt. Och sen så knör de ihop sig där inne så att liksom deras kroppsvärmar, för det är så jävla litet utrymme att det liksom funkar ganska bra. 27 personer på 2,5 gånger 3 meter.
Det är ju helt stört att de ens får plats.
Ja, men jag tror att de också gör typ som hängmattor typ, och löser i taket så, för att de ska kunna vara på flera nivåer, håll. Jag antar att man också får vara typ sova i skift och sånt. Liksom. De försöker äta snö, för de är då jättetörstiga, och de försöker äta snö för att liksom få i sig vätska. Men det gör ju att, alltså snön kyler ju ner dem inifrån. Mm. Så att de försöker få upp värmen hela tiden, och sen blir de törstiga och så äter de snö och så kyls de ner inifrån. Mm. Och dessutom så är ju liksom läppar och sånt och mun blir ju så sjukt torrt och kallt och sårigt så att det gör ont liksom när de försöker få i sig det här. Men då är en snubbe, va, kommer på att han, du vet, för de håller på att kolla så jävla mycket på vad som finns typ i deras omgivning. Då är det en snubbe som skär upp sätena och inser typ att det finns som typ som en aluminiumbit på baksidan av sätena. Och en så här solig morgon så kommer han på att om jag viker de här på någon vänster och sen så lägger jag snö som får liksom lite i taget som får smälta på de här som rinner sen ner i de här liksom lite tomma burkar och lite tomma flaskor och sånt, så har de liksom vatten. Och sen så börjar de får de liksom dricka pytte lite vatten åt gången typ. Så då har de ändå löst så här, okej, nu har vi lite dricka liksom. Han heter Fito Strauch. Han gör också solglasögon av typ visir från så här, från cockpit på något vänster, så att folk inte ska bli snöblinda.
Så bra.
Alltså, jag hade så jävla lite gjort sånt där.
Alltså, du och jag hade ju tyvärr inte blivit så långvariga där.
Du och jag började ju prata om vad vi skulle göra om vi var med i Fångarna på fortet.
Ja.
Det var ju inte många.
Det var inte så många
vi kunde klara av. Okej. Ja, han gör det då alltså av det här visiret och ett BH-band som han liksom gör solglasögon av. Typ. Pretty cool, ska jag säga. De ser lite ut som såna house douche DJ solglasögon. Okej. De har väldigt väldigt lite mat. För att den här flighten var ju så himla kort. Så det var ju inte planerat att de skulle få, alltså bli serverad en måltid liksom. Så att det här är det enda som finns i den här delen av flygplanet då. 8 chokladkakor, 3 små burkar sylt, 1 burk mandlar, lite godis, lite så chokladdoppade nötter typ, 1 par dadlar, några torkade plommon, 1 par flaskor vin och 1 burk med musslor.
Det är en jättekonstig liksom blandning av grejer också.
Av snacks. Men du vet ju det när man flyger på väg till rugby
till en lite burk med musslor. Men också att det var ett par dadlar. Menar du att det var 2 stycken dadlar?
Ja, herr och fru.
Herr och fru Daddel, kan ni flytta?
Åh gud, vår framtida barnbok, herr och fru Daddel.
Gud vad roligt. Okej, förlåt.
Okej. De inser då att de måste liksom börja ransonera hårt som fan, för annars kommer de typ dö av hunger om en kvart. Men det jag har så himla svårt att fatta är just det här hur man fortsätter hålla ihop, att ingen är så här i hemlighet, äter herr och fru Daddel typ.
Fan vad jag hade varit den som hade behövt göra.
Det hade du inte.
Nej, men jag hade verkligen velat.
Vet du vad du hade gjort? Du hade försökt få med dig någon annan.
Jag hade varit så här, men hörni, alltså på riktigt, vi kan inte äta det här. Jag hade börjat med att köra med den. Vi vet inte hur länge vi kommer vara här. Vi måste ju, jag är hungrig nu.
Verkligen. Jag måste veta nu om vi ska äta här för daddelsen.
Exakt. Okay. Men jag hade inte gjort det helt själv.
Nej, du hade inte varit en sån som du vet kollar upp med choklad runt hela munnen. Du bara, jag har godisstopp.
Men alltså, jag bara en liten instickare om det. Så kollade jag på ett konto på Instagram som heter Sveriges roligaste barn.
Ah. Du har skaffat dig sån mammahumor.
Men alltså, jag började faktiskt skratta jättemycket åt ett klipp där det är en pojke som står alltså, och äter ur en smetskål. Så kommer mamman och bara, men du fick ju inte äta. Han bara, jag har inte det. Och så har han alltså choklad runt hela och samtidigt som de pratar så han bara, jag har inte det. Äter han samtidigt.
Men det går inte.
Det var ju kul.
Det är kul när du är sån på det planet. Alla bara, vad fan?
Okej, fuck it. Ja. Usch, jag vill inte ha sån tråkig mammahumor, men jag har uppenbarligen det.
Jag längtar att se din, till att se din humor försämras dag för dag.
Nej! Taskigt. Ja.
Du kommer alltid ha bra humor.
Tack.
Jag lovar.
Tack. Okej, så det är det som finns ombord matmässigt.
Ja, och folk börjar ju då leta efter det här planet som har liksom kraschat.
Det tänker man att de måste göra ganska snabbt.
Det gör de, det går fort liksom. Jag tror att de skickar ut samma dag redan. Mm. Och de första dagarna så ser de typ, alltså, rätt många plan. Alltså, jag tror att det kanske är typ så 8 plan. Mm. Och de försöker liksom få, du vet, den första gången de ser ett plan, de bara, japp, vi är räddade.
Nu hörde jag bara, hit med chokladen.
Ge mig alla musslor. Mm. Man ser man i bakgrunden, 28 musslor.
Oh,
kul när du ber dem så. Kan man göra med att det är målfritt? Problemet är då att det är ingen som ser dem.
För det är så frustrerande.
Det är ett vitt plan mot snö. Mm. Och de är också inte alls där de borde vara.
Nej.
Alltså rent där plan. För de har inte, i och med att de har tagit en annan väg än vad liksom flighten borde ha gått, så är de liksom helt
bortkollrade.
Så att de hittar alltså läppstift i en väska och börjar skriva SOS på taket på planet, men får liksom slut på smink typ. Så att de är så här, okej, vad fan, du vet, det åker plan över men ingen ser dem. Dag 3, det är alltså den 16 oktober, så vaknar Nando Parado ur sin koma. Och han känner mot sitt huvud och är så här, okej, okay, jag känner blod. Här är lite av ett jack typ. Sen bara, oj, mitt skallben verkar vara krossat. Alltså du vet att han typ, att han inser att han liksom trycker bitar av sitt skallben typ mot sin hjärna.
Fan, undrar hur det känns.
Jag vet, det är så jävla äckligt. Alltså, det är en av de äckligaste sakerna.
Det är verkligen vidrigt.
Och låt mig aldrig upptäcka hur det känns. Han fattar absolut ingenting såklart liksom. Och snart får han då syn på sin kompis Roberto. Och han är så här, han bara, fan, du har varit medvetslös i 3 dagar. Vi trodde aldrig du skulle vakna. Och sen berättar han då att Nandos mamma Eugenia dog i kraschen.
Mm.
Och att hans lilla syster Susan, eller Susie, är jättedålig.
Mm.
Och att de liksom inte kan göra någonting för att hjälpa henne. Så han försöker typ hålla henne varm. Det är typ det han kan göra. Liksom. Att han typ lägger sig bredvid henne och bara håller om henne. Och det hjälper inte. Utan till slut, den 21 oktober, alltså dag 9,
det är så dör Susie.
Ja, jag vet. Och en av lagmedlemmarna, som sagt, de är fan crafty alltså. Mm. Han lyckas få igång radion.
Mm.
Och för han bygger typ en skitlång antenn eller någonting. De får då in de frekvenser som de som letar efter dem använder sig av. Men de kan bara lyssna. De kan inte prata med dem. Men de hör vad de säger. Och den 11:e dagen på det här berget så hör de då hur medlandet går ut. Att de ska avbryta sökinsatsen.
Det är sån ångest.
Och att de bara, vi får nog räkna med att alla är döda. Vi åker tillbaka och hämtar kropparna i vår istället. Och de är så här, du vet, det är, alla är liksom helt bara, för jag tänker att man måste ha fått sån glädje när man fick igång radio. Mm. Man bara, yes, stopp, nu kommer det lösa sig. Och sen är det en sån total jävla vändning. Och sån jävla ångest. Men då är det typ en av dem som säger så här, okej, men bra, då vet vi. Och de är så här, vad menar du? Typ, bara, då vet vi att om vi ska ta oss ur det här så måste vi göra, då är det bara oss som kan göra det. Det är ingen annan som kommer komma och hämta oss. Vi måste sluta räkna med det.
Mm.
Nu måste vi försöka liksom lösa det här själva typ. Och maten är ju också då i princip slut. Nando, vid ett tillfälle så lever han på en chokladdoppad jordnöt i 3 dagar. Det är inte bra.
Nej.
Och som sagt, de måste ha mat.
Mm.
Men det finns ju inga djur och det finns inga växter på, liksom, på hela den här platsen. De försöker alltså äta skor. Skärp. Alltså, de skär upp sätena för att de typ hoppas att det är så halm i dem som de ska kunna tugga på, men så är det typ skumgummi. De äter alltså hårvax och typ alltså så, liksom skönhetsprodukter för att de är liksom så jävla desperata. Det finns ingenting. Och till slut då så står de inför det här fruktansvärda beslutet som kommer göra att de liksom får ganska mycket skit efter det här. De kommer behöva börja äta sina döda medpassagerare.
Mm.
Och de har ju sagt lagt alla sina döda liksom ute i snön då. Liksom lite så här nedgrävda. Och det är antagligen också, det verkar som att de har gjort det för att de tänker att så här, då kan man ta med sig dem därifrån sen. Liksom, när vi blir räddade så har vi samlat alla här. Liksom. Så att de har då ett möte inne i den här flygplanskroppen och bestämmer sig för att så här, det här är det enda sättet vi kan klara oss ur det här.
Mm.
Och de är ju som sagt väldigt kristna typ.
Mm.
Nu är det här ett tabu som finns ändå. Men de har typ en ångest så här om hur Gud ska straffa dem i nästa liv. Men vid ett senare tillfälle så är det någon som är så här, ja, men nattvarden är ju Jesu kropp typ. Alltså,
ja.
De gör ju helt enkelt det som de gör behöver det göras. Och i början så är typ vissa är liksom, det är inte alla som äter och invänder väldigt mycket. Någon försöker äta men typ kräks, alltså du vet liksom så. Men jag har så himla svårt att förstå varför de fick skit för det här.
Ja.
Eller så här, det är ju det enda rimliga att göra. Mm. Det är ju fruktansvärt och det är ett sånt jävla tabu.
Mm.
Men vad fan?
Vad skulle de ha gjort annorlunda?
Nej,
jag vet.
Alltså det enda de har kunnat göra är att lägga sig bredvid dem och dö.
Mm. Nej. Och nej, jag håller helt med. Det är ju det enda rimliga att göra. Men så får man väl tänka att då de som har blivit ätna av att deras familj känner att deras efterlevande eller att deras
självklart
har blivit skändad och så här. Men man hade ju förstått det.
Ja, och grejen är att ofta
det var inte så att de dödade någon utan de
Nej, exakt. Och grejen är att ganska ofta så är ju typ deras familjer med. Alltså det är ju det som är så jävla hemskt med att de känner ju de här människorna.
Är det så jävla obehagligt?
Är det så fruktansvärt obehagligt?
Mm.
Så just när man tror typ att så här, det här kan inte bli så jävla mycket värre. De har insett att de inte kommer bli räddade. De måste äta sina kamrater. Så blir det då dag 17.
Mm.
Då de drabbas av en lavin.
Mm.
Och den begraver alltså planet liksom en meter under snön. Och liksom, det kommer ju snö in i flygplanskroppen med. Så att folk börjar kvävas där inne. Man får ingen luft liksom. Och Nando lyckas typ slå hål på taket för att få in luft liksom. Men trots det så dör 8 personer.
Mm.
Och det är Carlos Rock, Daniel Maspon, Joan Carlos Enrico Platero. 8 har jag skrivit. Joan Carlos Menendez, Liliana Navarro, Petraglia de Metol, Gustav Coco Nikolic, Marcelo Perez, Enrique Platero och Diego Storm. Och de försöker typ så här på dag 3 gå ut liksom för att typ så här men delvis ta ut kroppar men också bara liksom så här se vad fan som händer. Men då är alltså stormen så jävla stark att de måste gå in igen och sen så tillbringar de alltså flera dagar med de här 8 kropparna i den här flygplanskroppen. Mm. Och allting är ju som sagt uppenbarligen fruktansvärt. Nando då, han har blivit obsessed vid tanken att det enda sättet de kan ta sig ur det här är genom att klättra över bergen.
Och han har liksom helt krossad skalle.
Ja, han har krossad skalle, ja.
Mm.
Så det är perfekt. Och ingen är ju, det är också typ så här, det här, jag tror att det här är typ lite så överklassiga Kids från Montevideo, de är inte liksom, det är ingen som har klättrat i berg. Det är, de är inte outdoorsy people liksom. Utan de är, jag vet inte fan vad de är som gör att de är så här, men något sjukt är det liksom. Så att han är liksom helt så här, okej, det är det enda sättet. Vi måste klättra över ett berg. Så. Och innan den här andra piloten dör så har han då sagt att vi har kraschat nära Curico. Mm. Så Nando sitter typ med en karta och jag tror också att han har alltså en sån altitudmätare på planet. Mm. Och den, han vet ju inte då delvis att de är ju inte vid Curico.
Nej.
Och altitudmätaren på planet är off.
Vet man inte
liksom. Nej, men den är off. Det visar sig att den inte funkar typ. Eller den mäter fel. Men han sitter då med en karta som han hittar i cockpit och är såhär, okej, men då borde vi vara här.
Fan, jävla gissnings...
Ja, nej, jag vet. Och jag tänker typ att man gör väl bara det som...
Och jag tänker typ också sysselsättningen får en att hålla sig typ alltså, sane. Alltså
också det, fy fan vad tråkigt. Mm. Alltså bara tråkigheten i att vara så jävla länge på ett berg.
Och det är därför jag tänker att man blir typ lite så driftig där typ, att man så börjar bygga, alltså att man försöker säga, nu hittar vi på projekt.
Men själv hade man varit upp typ, så bara, nu har vi snöbollskrig.
Snöänglar.
Gud, alla bara lägger inte där. Det enda vi gör är att försöka hålla värmen, jävla idiot. Okej, så att han har då räknat ut att om han klättrar över en viss bergstopp som han ser och som ligger västerut, bara han kommer över den så kommer Chiles liksom gröna dalar ligga på andra sidan. Och hela gruppen går liksom med in i det här. De börjar gemensamt planera då för vad som liksom är deras, som de bestämmer är så här, det här är vår enda utväg.
Mm.
Vi behöver bestiga ett fucking berg typ. Mm. Dagarna går då och planen är så att skicka ut en liten del av gruppen för att hitta hjälp liksom. Men samtidigt så är det ju för jävligt på det här fucking berget.
Mm.
Alltså de svälter, de har frostskador, folk har ju liksom brutna ben. Och så här skallskador som sagt liksom. De utsätter ju också, alltså det är ju extremt syrefattig luft.
Mm.
Så bara det är ju liksom sån sjuk påfrestning på kroppen typ. Den 34:e dagen så dör Arturo Noguera och 3 dagar senare så dör Rafael Echavarren. Och gruppen börjar typ efter det så här, ge sig typ ut i liksom närområdet, så man skickar ut några liksom så här, för att typ reka liksom, vad fan finns där, men också för att hitta bakdelen av flygplanet. Mm. Och 1,5 kilometer från flygplanskroppen så hittar man det. Det tar typ hela, alltså en hel dag att ta sig dit. Liksom. Och i vraket så hittar man då bland annat choklad, lite kött, en flaska rom, cigaretter, mer kläder, lite medicin och serietidningar. Och den natten innan de går tillbaka.
Vilken fröjd.
Ja, alltså för den natten innan de går tillbaka så lyckas de på något sätt tända en liten eld i det planet liksom, eller i den delen, och så ligger de uppe sent och läser serietidningar.
Hur mysigt.
Ja, jag vet, förutom.
Ja, förutom allt det är obvious.
Men ja, det var nog en av de mysigare kvällarna där. Ja. Och de hittar också en radio. Som är liksom en annan sorts radio, I don't know, än vad den de har haft i liksom i fronten. Så att man, de försöker i fler, men den är liksom trasig, så de försöker i flera dagar få igång den. Den är typ väldigt tung, så jag tror att man, om man tar med sig den ner, det är liksom någonting, men det de tvingas liksom inse att det här kommer inte funka typ. Man hittar dock också i den här delen av flygplanet isolering i väggarna. Så det tar de med sig tillbaka till flygplanskroppen liksom. För det är ju så här vinst verkligen. Dag 60.
Det är
2 jävla månader. Mm. Då dör Numa Turkati. Han svälter ihjäl.
Mm.
Och väger typ kanske så 30 kilo.
Nej.
Och han har vägrat äta kött liksom.
Mm.
Och nu bestämmer de sig bara, nu är det fan dags liksom. Nu måste vi skicka ut de starkaste vi har för att hämta hjälp. En av de starkaste de har då, den gode Nando.
Mm.
Sen är det Roberto Canessa och Antonio Vicintin. Och alltså hela gruppen går liksom ihop för, alltså, för att se till att de har det så bra som möjligt.
Mm.
Så att de drar liksom, folk drar ner på sina ransoner för att de ska få mer, för att de ska klara den här jävla vandringen liksom. Och så börjar de bygga utrustning. De ska alltså då bestiga ett berg västerut. De tror att det är att klättra ungefär, eller visar sig vara att man ska klättra 1000 meter till upp till typ 4500 meter.
Mm.
De har ingen aning om hur lång tid det kommer ta, men inser att så här, vi kommer behöva sova utomhus. Mm. Det blir 30 minus. Så att då är det alltså en kille som har lärt sig sy av sin mamma.
Mm.
Som börjar sy ihop isolering med koppartråd som de har hittat. Så han sitter där och syr alltså ihop en sovsäck som alla tre ska kunna ligga i.
Mm.
Och som sagt, ingen av dem har någon som helst erfarenhet av bergsbestigning. Utan det enda som liksom driver dem är så här, vi måste göra det här för att överleva.
Mm.
Så den 12 december så lämnar då Nando, Antonio och Roberto lägret och börjar liksom den här vandringen typ. Då är det bara 14 personer kvar när de går. De var 17 liksom överlevare innan. Och som sagt, det är ju ett problem då som är att alla uträkningar bygger på helt felaktiga grunder. De är inte nära Curico, de är på en helt annan plats. De är på högre höjd än vad de trodde att de, alltså du vet, det är liksom allt är kaos. De tar bara med sig 3 dagars förråd av kött.
Mm.
Men de tar på sig alla kläder de kan skrapa ihop, tar med sig sovsäcken, snö. De har gjort snöskor av säten.
Mm.
Så de har liksom sytt fast så man kan sätta in fötterna så man kan gå på snön. Mm. De har tagit på sig de här liksom solglasögon för då snöblindheten. Och de har då inte ätit ordentligt på 2 månader.
Nej.
Är på extremt hög höjd. Varenda jävla steg är liksom så här en sån enorm ansträngning.
Oh,
alltså att han ändå beskriver det som att han bara, jag tänkte liksom, nu tar jag 10 steg.
Mm.
Nu tar jag 10 steg till.
Det måste ha tagit så jävla lång tid.
Att bara ta sig någonstans överhuvudtaget.
Exakt.
Ja, nej, extremt. Helt jävla stört. Och deras kompisar som är liksom vid flygplanskroppen ser alltså dem gå mot den här toppen som visar sig vara en av typ de högsta i Anderna i 3 dagar. Alltså kan de se liksom de röra sig. Och redan andra natten så säger Roberto så här, vi kommer dö om vi fortsätter klättra. Det kommer inte gå. Och Nando bara, det finns inget annat alternativ. Vad ska vi annars göra? Mm. Vi måste bara fortsätta liksom. Och den 3:e dagen så är de så här typ vid en helt vertikal del av väggen eller av berget. Och Nando börjar, han har mest upp någon liksom som en käpp som han har gjort av något material typ.
Mm.
Så han börjar hacka in som fotsteg liksom i det här berget typ.
Mm.
Bara det, tänk hur lång tid det tar. Hela vägen upp.
Ah, fan.
Och till slut då så når de toppen. Och du vet, de tar sig upp på den här toppen och bara, nu när vi kommer upp. Chile. Grönska, landsbygd liksom.
Men hur kan de tro det? Alltså förlåt, men...
Men vad fan hade du trott?
Jo, när man hade levt på hoppet såklart. Men jag menar liksom att så här, ja, men... här är det 30 minusgrader. Men på andra sidan där...
Men de har räknat att, så här, som sagt, utifrån var han, andra piloten har sagt att de kraschade, så har han bara, det där måste vara, och altituden, han bara, där måste vara det där berget, vilket innebär att på andra sidan av det,
nej,
så tar
fattar.
Det slut liksom.
Mm, men ja.
Nej, jag vet. Mm. Jag vet.
Jag dömer inte alls.
Det känns lite som det. Kul att du ligger här.
Och arga mig på dem.
Nej, men grejen är då att de kommer upp på den här toppen och istället för att se liksom gröna dalar så ser de typ snötäckta berg.
Mm.
Alltså du vet, så långt de kan se. Typ.
Mm.
Eventuellt att de längst bort i fjärran ser 2 toppar som inte har snö. Det är liksom, det är typ det godaste nyheterna liksom. Och de inser så här, de bara, vi har med oss för lite mat. Och därför bestämmer de sig för att Antonio ska gå tillbaka till flygplanet så att de kan ta hans ranson med. Så han liksom säger hejdå och vänder och åker, alltså typ pulka.
Mm.
Vägen ner, vilket låter
roligt.
Ta typ en timme ner.
Jävlar.
De har gått i 3 dagar.
Jävlar.
Alltså panik. Jag tänker mig att han kanske sitter på den här snöskos sätet. Gud, kul att det är det jag hade gjort om jag var med i den här kraschen. Åkte pulka. Kom igen nu gänget, vi tar ett till varv.
Men det hade varit roligt lift. Att umgås med dig.
Alla är sura när jag håller på att bygga lift. Okej, Nando och Roberto fortsätter. Och Nando säger så här, han bara, jag går hellre mot döden än väntar på att den ska komma till mig.
Det hade jag känt också.
Japp. Och Roberto är så här, vi har gått igenom, vi har varit kompisar jättelänge, vi har gått igenom så mycket tillsammans. Nu är det dags för oss att dö tillsammans. Och så börjar de vandra. De tar sig ner för berget. Och du vet, det är ju svårt. Det är ju svårare än vad det var att gå upp. Liksom. Mm. Att de beskriver det som att så, varenda steg känns som en fälla. Typ. Det kan när som helst liksom, kan den saker lossna och man kan falla. Liksom. Och Nando börjar tänka så här, vad fan gör jag om Roberto typ skadar sig? Mm. Ska jag bära honom eller ska jag lämna honom där? Alltså du vet att man liksom börjar förbereda sig på den typen av grejer. Den 18 december, de har alltså gått i 6 dagar. För de kommer ner och då går de i en dalgång. Den är fortfarande snötäckt liksom. Men de följer den liksom. Mm. Och när de har gått 6 dagar så hör de liksom svagt rinnande vatten. Mm. Och de är så här, vi måste följa den. Mm. För det kommer leda oss ut härifrån liksom. Och till slut så kommer de ut liksom i ett område där de lämnar snön. Vilket i mitt huvud ser det här bara, du vet, när vita häxans kraft håller på att svagna, blir svagare i Narnia. Så ser jag det verkligen.
Men det är nog så det ser ut ungefär.
Jag tänker det. Ja. så att de liksom kommer över då i annan terräng. Och de börjar också se svaga tecken på liksom mänskligt liv. Mm. De kanske typ ser så här att någon har kampat först, eller du vet så. Och till slut så ser de kor.
Mm.
Och de har liksom sagt gott.
Hade man druckit mjölk direkt ur spenan? Fy fan vad äckligt, förlåt. Men alltså, typ att man hade gjort det för att man var så hungrig. Kan du säga något? Kan du bekräfta?
Jag bara fick en sån bild av hur du började liksom suga av en kossa det första du gör.
Det är inte det jag gör, Karin. Jag dricker direkt ur spenan.
Det ser lite grann så.
Jag bara känner att jag hade varit så himla hungrig.
Ja, ja. Nej, alltså jag förstår varför du hade gjort det. Jag säger bara att det är...
Det är också för att jag är lite hungrig
nu. Fan vad stelt när Ina har berättat med mig. Och sen så går de rakt fram till kossorna och börjar...
Okej, fortsätt.
Okej. 2 dagar tillgår. Vi är... Alltså det har alltså gått 8 dagar. Jag fattar inte hur de här människorna lever. Alltså, kan jag inte förstå det?
Nej.
Roberto mår riktigt pissigt. Nando däremot, krossskada, mår kanon.
Han verkar ju vara någon sån riktig... Nej, men,
jag fattar inte vem han...
Övermänniska.
Nej, men det är helt stört. Liksom. Roberto typ så här, ligger och vilar. Liksom, och Nando är iväg och samlar ihop liksom, ved till en eld. Och så liksom... ser de typ en bäck, liksom bäcken har blivit större och så plötsligt ropar Roberto bara, det är en man där. Det är en man där. Och Nando är så här, tror ju typ delvis håller på att bli mörkt, men han tror väl också att typ att Roberto hill. Ja, exakt. Men så ser han efter ett tag, han bara, men gud, det är verkligen, det är en man som är brider på en häst på andra sidan ån. Så han rusar ner dit och börjar liksom vifta till honom och börjar skrika att så här, vi behöver hjälp, vi behöver hjälp. Men grejen är att han hör ingenting på grund av floden. Mm. Det låter liksom för mycket och är för djup för att korsa. Så att han, det enda Nando hör honom säga tillbaka, den här mannen, är att han bara, manjana. Han bara, jag kommer imorgon. Mm. Det är liksom det enda han vet. Och dagen efter så kommer mannen tillbaka med en bit papper och en penna som han liksom satt fast på en sten. Mm. Som han kastar över floden.
Mm.
Och på den lappen så skriver Nando, det här är då engelska översättning uppenbarligen.
Mm.
I come from a plane that fell in the mountains. I'm Uruguayan. We have been walking for 10 days. I have wounded friend up there. In the plane there are still 14 injured people. We have to get out from here quickly and we don't know how. We don't have any food. We are weak. When are you going to come fetch us? Please, we cannot even walk. Where are we? Mannen får det här meddelandet och sen rider han 10 timmar för att hämta hjälp. Mm. Och grejen är att en av de här killarnas pappa som är typ en framstående uruguaysk kanske konstnär. Han har lagt de här 2 månaderna på att typ köra från by till by i Chile och bara
leta typ.
Ja, och säga till så här, jag letar efter min son. Han var med i den här kraschen. Så en av dem, den här mannen stötte liksom på en person som i sin tur har stött på den här pappan. Okay, så han bara, just det, den här grejen. Typ. Så han försvinner och rider 10 timmar för att hämta hjälp. Och till slut, den 22 december, alltså som sagt 10 dagar då efter att de har lämnat det här flygplanet, så räddas de och förs på hästrygg.
Så sjukt.
I liksom säkerhet. Mm. Och i princip direkt så skickar man då ut, för han har med sig jag vet inte fan, jo men han har på något sätt liksom
typ lyckats. Koordinaterna.
Ja, fast det fattar jag inte hur han skulle. Men han har i alla fall koll på var planet är, Nando liksom.
Han berättar väl kanske hur de har gått
då. Ja, just det, men han kanske har trackat på något vänster liksom. Han verkar ändå vara lite bra på kartan.
Han känns ändå stabil.
Ja, han kan ju vara som helst uppenbarligen. Så att han samma dag, eller typ jättekort efter, så kan man skicka de första helikopterna till det här flygplanet då. Men det sjuka är att alla kan inte åka med. Och man, det går typ inte att stanna med helikoptern där.
Nej.
Så att de tar med sig de första 7. Men de sista 7 och även typ sjukvårdspersonal som hoppar av för att ge plats åt fler. De behöver sova en sista natt i planet liksom.
Då hade jag fan trängt mig alltså.
Ja, du hade varit en riktig jävel där.
Jag hade fan boxat mig fram i kön. Tyvärr alltså.
We're not a team anymore, guys.
I quit this, goddamn.
Verkligen. Men dagen efter då så hämtas de. Men man hämtar aldrig hem de döda kropparna.
Nej.
Fan, vet du vad jag glömde säga? En sak som jag verkligen visste att jag hade glömt att skriva in i manuset, som jag visste var en stark grej, som jag tänkte så här, det här måste jag komma ihåg att säga.
Säg det nu.
Innan Nando ger sig ut på sin långa vandring så säger han till en av sina bästa vänner i laget.
Han ska ta med sig Susie.
Nej, han säger så här: jag förstår om ni behöver äta min mamma och min syster.
Nej, men fy.
Ni har min tillåtelse att göra det. Det är ändå sjukt.
Det är sjukt.
Det är väldigt starkt.
Det är starkt.
Ja, det var det jag ville säga.
Mm. Och att jag bara, ni får inte äta henne. Och så var det precis tvärt emot
ja. Det jag sa. Ja, nej, men exakt. Men för han hade nog typ skyddat deras kroppar innan. Liksom. Mm. Men då var han så här. Ja.
Jag fattar.
Men som sagt, man hämtar aldrig hem de där kropparna, utan man begraver dem på berget. Liksom. Och sen så gör man typ ett enklare, men ett monument där. Den enda kroppen som han tar hem är en enda, och han heter Rafael Echavarren. Och hans pappa får då höra från en annan överlevande att så här, din son ville bli gravid. Han ville inte bli gravid. Kanske han också ville, det vet jag inte.
Okay.
Han ville bli begravd hemma.
Okay.
Så hans pappa anställer guider, och tillsammans så liksom trickar de ut till den här platsen.
Mm.
Och sen så har han fått en prästen som var med under ceremonin när de begravdes att märka ut var hans son är.
Okay.
Så gräver de upp honom och tar med sig hans kropp för att till ett, det finns ett, vilket också är suger för att det är typ, ganska, typ 1,5 kilometer ifrån den här kraschen, fanns det ett övergivet hotell.
Mm.
Så att om de hade, ja, så. De tar med sig honom dit och där grips han, alltså pappan.
Aha.
För gravplundring.
Nej.
För att det, ingen fick liksom, kropparna fick inte tas därifrån. Mm. Och till slut, alltså det blev värsta så här rättsgrejen, och till slut så får han tillåta sig att ta med sig sin son tillbaka. Liksom,
det kan man väl ändå tillåta.
Verkligen. Och de får ju som sagt, alltså till en början, det verkar som att de typ har bestämt innan att så här, vi berättar för om det här med att vi har ätit liksom människa för våra familjer först. Men det börjar typ gå så jävla mycket spekulationer.
Mm.
Så att de måste liksom sitta och försvara det här då i typ, alltså press, vad heter det? Presskonferenser typ. Och var liksom så här, det var typ inte ens så svårt. Det fanns ingen annan utväg liksom.
Nej.
Och de får jättemycket skit för det här. Men det är också, som sagt, de är katoliker allihopa, och det är typ en präst som pratar med dem och är så här, God forgives this.
Mm.
Alltså så här, det är lugnt, ni kommer inte hamna i helvetet för det här. Nej. Liksom. Men det blir ju väldigt, väldigt uppmärksammat. Just den aspekten av det, vilket jag tycker är lite skevt. Typ. Många av de överlevande skriver då självbiografier. 34 år efter kraschen så ger Nando ut den mest kända den heter Miracle in the Andes, 72 days on the mountain and my long trek home. Han är också konsult vid inspelningen av Alive. Mm. Och typ ganska många av de överlevande är också med under inspelningen typ. Roberto då, som också var med ju, han blir läkare. Och han skriver en bok som heter I Had to Survive, How a Plane Crash in the Andes Inspired My Calling to Save Lives. Mm. Så det typ gör att han vill utbilda sig.
Väldigt fint.
Och de har också då gjort ett helt gäng så här dokumentärer om kraschen, där typ de överlevande är med. Den mest kända heter Survive. Jag har inte lyckats hitta den, vilket sök. Mm. Så här kommer då mina källor. Mm. Jag har sett en dokumentär på YouTube-kanalen Wonder som har titeln These men survived over 2 months in the Andes mountains after a plane crash. Och sen har jag också läst utdrag ur Nandos bok på The Guardian. Läst en intervju med Roberto Canessa på National Geographic. Och en med Eduardo Strauch på NPR.com. Och sen finns det en väldigt bra Wikipedia-sida. Jag har också då försökt lära mig lite grann om det här med vad som händer med flygplanet genom att läsa på en väldigt stark sida som heter flightsafetyaustralia.com.
Bra, Karin.
Jag ville verkligen försöka förstå. Förstod absolut ingenting.
Jag tror att det är väldigt enkelt att förstå att det var för små motorer till ett flygplan.
Jo, men alltså det konstiga är ju hur de hamnade så fel.
Ja, nej, det kan man inte förstå.
Alltså det är fan det konstiga.
Men det är ju, det handlar ju inte om planet.
Nej, exakt. Men det, jag försökte fatta det här med avstånd och hur han körde och du vet, allt sånt. Det var jättesvårt.
Mm. Tack snälla för att du berättade den historien.
Kändes det som ett okej sommarfall?
Absolut. Jättebra.
Men det är för stört.
Men alltså jag vill slå ett slag för den här filmen Alive. För den, alltså jag inte,
kan
jag, alltså,
kan vi inte den se
är,
den?
Jo, gärna. För den är, alltså den är gjord 93. Ah. Jag, nu är det några år sedan jag såg den, men inte så många år sedan, för den går ju på tv.
Ja, det känns som en riktig sån som går på tv.
Och den håller.
Man har känt att man har en bild av att de så kastar bollarna inne på planet innan. Den känner man väldigt tydligt. Men det finns också, jag ska visa dig, det finns alltså riktigt, det finns starka bilder. Det finns också bilder från precis innan de kraschat upp. Sjukt. När de typ bara hänger. Alltså du vet, de är bara ett sånt grabbgäng som liksom håller på med någon joxa med trasan.
Okej.
72 dagar.
Mm, det är så stört.
Själv hade man gett upp efter, ska vi säga, 2?
Kanske 2.
Ja. Om vi. Men på den här podden ger vi inte upp efter 2 dagar. Nej. Nu har vi hållit på med i 2,5 år. Fuck. Typ. Det är tredje sommaren.
Mm, så stört.
Tredje sommaren som ni firar med oss och vi med er. Vi hoppas att ni har en jättebra sommar. Vi hoppas att ni önskar fall på ett på Instagram, inte randomly utan då till Anna av Anna. Att Sandra Lanna, jag heter att Karin Londre där. Gå med i vår Facebookgrupp.
Precis. Och om ni inte har köpt
merch
så gör det på podstore.se.
Ja, för vad jag vet, vad jag verkligen tänker. Visst vill man ha delvis nu tygpåse, väldigt bra nu med plastskatten.
Mm.
Behöver man ha en som håller lite längre, men också stranden.
Ja.
Stranden, en härlig mod
väska. Ja, köp.
Så fint. Så hörs vi igen om 2 veckor. Då ska
vi.
Anna berätta både intro och fall.
Ja.
Hej.
Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.